Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, mina kära framgångsvänner. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med DN.se. Och det är nämligen så att jag har ett jättebra specialerbjudande till er fina framgångsvänner. Och det är nämligen så att du får 5 veckor helt gratis om du går in på dn.se/alex. Är det så att du sen vill fortsätta så kostar det 99 kronor i månaden och det är ingen bindningstid. Och jag läste precis en artikel där som jag tyckte var extremt intressant om social kompetens. De har ju mycket artiklar som är extremt välskrivna och det är så bra tips och råd. Jag tänkte läsa upp lite grann av de här bästa takesen från den här artikeln. Och det här när man pratar om social kompetens så handlar det om att man ska kunna byta strategi eller sätt att vara på i beroende på de här olika situationerna man hamnar i. Man ska helt enkelt vara en kameleont. Och några av de sakerna som man skulle kunna träna på och få helt enkelt bättre koll på för att få en bättre social kompetens, det är ögonkontakt. Att man har ögonkontakt när man pratar med någon, att man klarar av helt enkelt att titta någon i ögonen, men inte heller bara blint stirra. Att man har ett bra, stabilt handslag. Det är inte för hårt och det är inte för mjukt. Det här är en grej som är också att de första 10 sekunderna bildar man ju en extremt stark uppfattning vad man har om en person som också är svår att få bort. Då är handslaget väldigt viktigt. Sen är det också i alla konversationer det här att man ska kunna lyssna. Väldigt ofta är det som så här att jag säger någonting, mamma, jag är jättetrött idag, och då säger en annan person, ja men jag är så himla trött. Då ska man låta den där personen berätta om hur trött den är och inte komma med egna inputs från ens eget liv hela tiden. Så att en egenskap i social kompetens är att man ska kunna lyssna, ställa följdfrågor och verkligen vara engagerad och inte fokusera på sig själv. Och med social kompetens handlar det inte som kanske många tror att man ska vara extremt utåtriktad, man ska ta plats. Det handlar helt enkelt om att man i de här olika situationerna som dyker upp i livet, en typ av middag och sen träffar man helt andra personer sen, man kanske tränar med helt andra personer, att man ska kunna anpassa sig lite grann. Och vill du läsa den här artikeln eller massor av andra grymma artiklar, gå in på dn.se/alex och signa upp dig så får du 5 veckor helt gratis. Då kan du läsa exakt allting på deras sajt. Och vill du fortsätta sen så kostar det 99 kronor i månaden och det är ingen bindningstid. Så stort, stort tack till dn.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu kommer vi in i ett avsnitt som jag har velat ha med väldigt länge. Och det är ingen mindre än Jonas Gardell i egen hög person. Han har blivit tilldelad flera olika priser, bland annat Guldbagge, det var ett pris på Kristallengalan, utnämnt till hedersdoktor inom teologi. Och det här är en kille som verkligen har skapat historia för Sverige och fått en stor förändring inom bland annat jämlikhet. Han har bland annat gjort den här filmen Torka aldrig tårar utan handskar, så när jag själv såg den så storgrät jag. Den var spännande, intressant, väldigt, väldigt berörande. Så har du inte sett den så se den verkligen. Torka aldrig tårar, det är en film på 3 delar. Vi går in på när han blev våldtagen som liten, som en jättehemsk historia. Vi pratar också om att komma ut som homosexuell och allt hat det här har burit med sig. Vi går in på medvetenhet till livet, döden, hur man ska lära sig att förlåta folk. Och det här med förlåtande är också väldigt intressant. Det handlar ju verkligen om att kunna förlåta folk för att kunna släppa dig själv. Nu hoppar vi in i ett väldigt intressant avsnitt med en samhällspåverkare som verkligen skrivit historia, Jonas Gardell.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än legenden skulle jag säga, Jonas Gardell.
Tack så mycket.
Och jag har funderat på, vad frågar man en person som dig, som jag har jättemycket respekt för. Man har följt med sen jag var en liten spärg med min pung, tänkte jag säga. Så har man alltid sett...
Inte din pung.
Inte min pung.
Men du spärg med din pung, du är en spärg med en.
Det har du helt rätt i. Men Och det jag tänkte var fråga dig om att idag är du kåt?
Ibland på sån här community sites så får jag frågan, är jag kåt? Är du kåt? Är du kåt? Och jag svarar av princip ja. Jag tycker det är en principsak att alltid bejaka kåtheten. Och med kåthet menar inte jag med nödvändighet bara sex. Också sex, för sex är kul. Men framförallt att vara bejaka livshungern, nyfikenheten, att vilja saker. Och det är för mig vad kåthet är. Kåthet är väldigt intimt förknippat för mig med kreativitet. Att när jag skriver väldigt bra, när jag uppsovar väldigt bra, då blir jag också, liksom, då är jag också kåt.
Men är du fysiskt kåt då också? Att du kan skriva någonting?
Nej, men vet du vad? Carlina Häckner brukade få stånd i början av sin, när han gjorde stand-up. Jag vet inte om det syns någon gång om att titta på kanske gamla slängde i brunnen klipp. Men det har jag inte fått. Tvärtom faktiskt. Det är sorgligt hur ointresserad den är när jag står på scenen. Det är också rätt tur. Men jag menar det mer som någon form av livsinställning, mental inställning till tillvaron. Att är du kort? Ja. Absolut.
Absolut. End of story.
Ja, och är det inte så jag är väldigt mycket för fake it till you make it. Man svarar ja i vilket fall. Så får man kämpa lite så blir man det. Och återigen, då pratar jag egentligen inte alls huvudsakligen om sex, när vi också pratar om sex, utan en grundinställning till hur man liksom hanterar livet. Att inte när du står inför en utmaning säga det här var läskigt och avstå, utan att säga oj, vad jag kommer att få kämpa för att bestiga det här berget, men jag tänker fan bestiga det.
Det känns lite grann som att det är gemensamt för hela din resa och från din familj också, att ni har vågat ta an utmaningar som har varit ganska tuffa, men att ni har bestämt er för att göra det.
Och jag vet inte riktigt vad det var för fråga, men
ja, men jag menar fake till you make it lite grann.
Alltså min familj, jag har ju skrivit en roman som heter Till minne av en villkorslös kärlek. Det har ju liksom djup researchat min egen familj. Det är en bok som handlar väldigt mycket om min släkt och framförallt om min mor, Ingegerd Rasmussen. Och när jag skrev den, alltså vi har ju som barn har vi ju liksom en idé om vilka våra föräldrar var. Vi har en väldigt klar liksom bild av dem. Och det jag gjorde med det här projektet var att jag gick med på att ifrågasätta allt det. Att researcha mina föräldrar och min egen bakgrund och min släkt som vilket projekt som helst. Och intervjuade människor och läste all korrespondens. Och det förändrade också min bild väldigt tydligt av både min egen uppväxt och vilka mina föräldrar var. Och det var oerhört spännande att liksom lära känna dem som romanfigurer. Och jag tyckte jag kom mycket närmare dem och mycket sannare nära dem än vad jag hade varit tidigare. Och att det kan vara jäkligt bra att just frigöra sig från en föreställning man har om både om vem jag är och vilka man har runt omkring sig. Och det där är ju en sån här grej också, för att ta till exempel när min morsa gick bort 2010. Min pappa dog för många, många år sedan. Jag blev faderlös när jag var typ 22. Men morsan dog när jag var 2010. Och då, det var väldigt märkligt, för att då var det upphörde min äldsta identitet att gälla. Varje persons äldsta identitet, det första du blir är att du blir någons barn. Då har du mor. Inte alltid en far, men då har du mor. När mamma försvann så upphörde min äldsta identitet att vara någons barn. Och efter det, den första identiteten, så skaffar du ett antal andra identiteter som andra lägger på dig eller som du bara bestämmer dig för. Ibland bestämmer du för att du är sån och sån på ett väldigt tidigt stadium och sen ifrågasätter du aldrig det. Vilket gör att du kan gå omkring ett helt liv och få för dig att du inte kan göra det eller inte är sådan och sådan. Och vilket gör att du avstår från massa saker alldeles onödan. Men då och då under ditt liv så kommer du till vägskäl där du faktiskt är fri att välja.
Fri att välja sin egen identitet.
Fri att välja om. För alla identiteter måste du välja om gång på gång på gång på gång. När prästen frågar dig när du gifter dig, tager du denna Klas Åke till din äkta make att älska i nöd och lust, förväntar sig prästen och församlingen att du ska svara ja. Men vad du egentligen borde svara är, hur i helvete ska jag kunna veta det? Mm. För det vet man naturligtvis inte. Jag kan ha en förhoppning att detta ska gälla, men jag kan inte veta att det ska gälla. Och i ett äktenskap, liksom i allt, måste du välja på nytt och på nytt och på nytt. Vill jag leva med den här mannen? Vill jag göra den här podden? Vill jag vara författare? Vill jag bo i Hässleholm? Och när mamma då gick bort och min äldsta identitet upphörde, så bestämde jag mig för att nu, det här var ett fönster väldigt tydligt, där jag inte bara kunde ifrågasätta allt, utan skulle ifrågasätta allt, alla mina identiteter, alla mina idéer om jag själv var. Vad vill jag vara ihop med Mark? Vill jag vara författare? Ska jag kanske byta förlag? Jag var så där, så jag gick så långt så att jag... Nej, men du vet, Mark valde jag väldigt fort igen, och barnen. Men vet, jag ringde upp Bonniers, mitt konkurrens. Jag är ju norstedtsare, och Norstedts och Bonniers är ungefär som AIK och Djurgården. Jag ringde upp och jag sa, vi måste äta lunch, jag kanske ska bli Bonniers författare. Jag ringde upp Benny Fredriksson på Stadsteatern och sa, jag är kanske skådespelare. Jag ringde Vicky van der Lanken och sa, jag kanske ska sjunga musikal. Och då bjöd Vicky van der Lanken upp mig på kaffe och tårta, och sen så klappade hon mig på handen och sa, nej Jonas, det ska du inte. Men att det var väldigt, och i den vevan för övrigt så ringde Henrik Schyffert och frågade, vill du skriva en manus med mig och John Reborg? Och jag hade aldrig skrivit ett manus med någon annan förut. Och just därför sa jag ja, men jag vill också vara skådespelare. Och så kom Allt faller till, en tv-serie som jag gjorde med Schyffert och Reborg. Men så småningom så stängs det där fönstret igen. Men det är jäkligt viktigt att de gånger fönstren öppnas, de gånger när du kommer till vägskälen där du kan gå åt vilket håll du vill, och varje steg du tar är ett nytt steg åt ett nytt håll, vilket är fantastiskt, då har du faktiskt ett ansvar att gå med på att göra nya val och våga upptäcka att du gör helt andra val än vad du själv trodde att du skulle göra eller förväntade du skulle göra. Och det är väldigt, väldigt häftigt. Du kanske liksom inte alls är en sån som tycker om, du vet, den och den maten. Du kanske tycker om den maten. Du kanske inte alls ska vara kvar på ditt jobb. Du kanske ska göra någonting helt annat.
I vilket läge var första gången då som du hamnade inför en möjlighet att ta ett annat val? Som ändå var stort.
Ja, alltså det är ju så där att när man är barn, alltså först föds du ju bli den som andra säger att du är. Och sedan kan man föda sig själv igen på nytt. Om man har modet, kraften, orken, om man upptäcker att de vägar du går på inte leder någonstans. Jag är ju uppvuxen i förort liksom, och alla de där vägarna, de ledde ju bara till varandra. Och till olika återvändsgränder och till skogen. Men liksom, de ledde ju inte ut. Det fanns en väg som ledde ut. Och det var liksom vägen bort från Ebbeberg där jag föddes. Och om man vill gå en ny väg, och det här är lite intressant tycker jag. Om man vill gå en ny väg, enda sättet att göra det är att vika av från den gamla vägen. Det finns inget annat ord på svenska språket. Man måste vika av. Det vill säga bli en avvikare. Och ordet avvikare på svenska språket är oerhört negativt laddat. Det är laddat med liksom olust och obehag. Han är en avvikare. Det är något,
gå mot strömmen, gå mot flocken.
Det är något väldigt obehagligt att vara avvikare. Det är liksom, det är nästan något lika med pervers. Va? Men grejen är att det finns inget annat sätt att gå en ny väg på än att bli en avvikare. Så är det någonting du måste bli i ditt liv, så är det en avvikare. Eller också så får du gå i det omkring där mellan de här vägarna som inte leder någonstans resten av ditt liv. Och jag var, det var väl någonstans runt 14-15 års ålder som jag förstod att de här vägarna kommer aldrig leda mig någonstans. Och de här vännerna kommer jag inte må bra av. Jag kommer bara bli sämre och sämre om dem, om jag försöker anpassa mig efter dem. Om jag försöker liksom behaga dem så att de ska tycka om mig, så kommer jag tvingas göra om mig så mycket att jag inte kommer tycka om mig själv längre. Så jag, någonstans där i 14-15 års ålder, då katapultade jag ut mig från det här Enebyberg där jag föddes. Och jag hade väldigt bråttom att bli vuxen då. För jag tyckte det var skit att vara, att inte vara vuxen. Det vill säga att vara vuxen för mig var att kunna fatta egna beslut, bestämma själv vem jag var, föda mig själv på nytt och välja min identitet istället för att låta andra tala om för mig hur jag skulle vara. Och det där har ju också, dels kommer jag från en missbrukarfamilj. Så det var väldigt, väldigt tufft. Och det så kommer jag ju, jag blev våldtagen där när jag var 14 år. Och det var ju också den liksom på något sätt nedersta punkten i helvetet. Det var liksom naturligtvis våldtäkten, för det var ju den totala maktförlusten. Det var ju den ultimata, någon som talar om för mig vem jag är och inte låter mig välja själv. Någon som säger, du är bara en skitunge som förtjänas att bli knullad av en gubbe. Det var vad han gjorde. Det var liksom utan att bry sig ett skit om mig, valde han åt mig vem jag var. Jag var ett offer, och så ett offer kunde jag offras, inlåst i en lägenhet liksom, här på Söder. Och jag lovade mig själv ganska snart efter det där. Att jag aldrig mer i mitt liv skulle vara så svag, så hjälplös och så utsatt som jag var den där gången i den där lägenheten. Och då, jag lovade mig själv att vägra vara offer. Och sen dess har jag levt så. Jag har inte varit offer sen dess. Det vill säga, jag har gått på många pumpar sen dess. Men det pumpar jag själv har valt. Jag har liksom gjort mig väldigt illa sen dess. Men det är också liksom skador som jag tog med. Ja, men det kanske, jag kanske går in i den här väggen. Jag kanske inte alls flyger om jag hoppar från stupet utan ramlar rakt ner och slår mig. Men då får det vara så. Men, och jag tror att det var vändpunkten. Jag reste mig upp och gick helt enkelt. Och därför tycker jag att jag idag har rätt att vara stolt. För dit jag har gått i mitt liv, dit har jag faktiskt själv gått. Det är jag som har gått. Jag har inte blivit skjutsad, jag har gått. Och jag har skorna på som du ser. Ja. För jag har väg kvar.
Exakt.
Ja, för det har vi. Och ibland tror jag däremot att vi gör bra. Nu vet jag inte om du har bara ungdomar som lyssnar på din podd eller om du har blandade åldrar.
Men, ja, det är extremt blandat.
Ja, men jag tänker så här att ibland är det viktigt att vi... Först vill ha en showig podd och jag är jätteallvarlig.
Förlåt. Nej, men det är, ja. Jag tycker det blir jättebra.
Jag skulle säga att ibland tror jag det är bra när man som jag har gått väldigt, väldigt, väldigt långt att sätta sig ner och faktiskt försöka minnas var man kommer ifrån och hur långt man haft att gå och hur tufft det varit och sen säga, wow, tänk att jag är här, tänk att jag tog mig ända hit, upp på det här berget och har den här utsikten. Men sen är det också att komma ihåg att när du har suttit där ett tag och begrundat var du kommer ifrån, hur långt du haft att gå, så är det också viktigt att säga, nej hörni, nu reser vi oss upp. För vi är inte framme än. Och så fortsätter vi att gå.
Nej, men det är ju extremt intressant. Men till den här händelsen när du var 14 år gammal. Mm. Du kom in till den här äldre mannen i lägenheten. Du fick betalt efteråt till och med.
Ja, dels var det så, när jag kom från en missbrukarfamilj så var jag ju en av de där ungarna som drev omkring på stan. Jag tror att den typen av gubbar kan lukta sig till att man är möjlig. Att det går att liksom... Att bara plocka den här killen. Det började med att han... Vi kom in i lägenheten. Han hällde i mig vin. Jag vågade inte säga nej. Han gick och låste lägenheten med skjuthålla låset. Så vinlåst. Och sen langade han fram en massa barnporr som jag skulle titta i. Som en sorts instruktionsbok för att jag skulle fatta vad som väntade. Och det vet jag fortfarande är ett av de mest obehagliga... Jag har rätt spridda minnen alltså av det här. Alltså det är som luckor. Men en av de där ögonblicken är just när han langar fram barnporren. Jag hade aldrig sett något sånt. Jag är ju frikyrkopojke. Jag är ju liksom väldigt oskyldig när jag kom till sånt. Eller var. Och att jag liksom såg de där bilderna och förstod att jag som var 14, jag trodde jag var vuxen. Och när jag såg de där bilderna så att jag är inte skitvuxen. Jag är ju som de där barnen.
Vad tänkte du i huvudet då? Var du rädd?
Jag vet inte om jag var rädd. Jo, alltså det hela var så chockartat att jag har inga klara... jag har inte liksom en båge av minnen. Eller följd av minnen, utan jag har bara spridda bilder kvar. Och att... en av de där, du sa jag fick betalt, ja, efteråt så, jag ska inte gå in på liksom själva akten, för det är liksom, det behöver vi inte alls prata om. Du kan fantisera om vad, eller föreställa vad, vad som hände. Men däremot så efteråt så, jag var ju 14 år, hade fyllt ganska nyligen. Och jag var ju ganska liten till växten och så, jag var ju lite klen. Så att jag var ju en liten, jag var ju verkligen inte en unge. Efteråt så vet jag att jag började gråta, men jag började gråta nästan för att han skulle liksom se att jag var ett barn. Och att han skulle liksom beveka honom att liksom få upp, öppna det där skjuthållarlåset. Och sen så fick jag 2 tior av honom. Det var inte så att han sa, här har du betalt. Utan han bara gav mig, han var en som stack han till med 2 10-kronors sedlar. Som var på den tiden. Och jag tog emot dem, för jag är ju liksom frikyrklig. Ja, tack då. Och det första efteråt jag förstod att det här var ju på något sätt att han, plus att det hade blivit en transaktion, och det var väldigt otäckt. Och att jag dessutom hade accepterat transaktionen. Vilket gjorde att jag i många år senare när jag skulle i bearbetningen, en av de vanliga sakerna med en våldtäkt är att du under en period tar på dig skulden och säger att det är mitt fel att jag blev våldtagen. Och genom att jag tog emot de där pengarna så var det för, i flera år en sorts skuld jag tog på mig. Att jag var inget våldtäktsoffer, jag var bara en jävla hora. Och det är inget bra. Och det förstår man ju när man blir riktigt vuxen, att en 14-åring är ett barn, är ett barn, är ett barn. Och inget annat är ett barn i varje ögonblick.
Och du som har lyckats extremt bra själv och har träffat väldigt många personer som har lyckats väldigt bra, eller som man skulle kunna klassa är framgångsrika. Vad skulle du säga är skillnaden på de som lyckas och får ett liv de vill leva till de som inte gör det?
Oj, det är så jäkla svårt att säga. Alltså, det finns ju människor, till exempel om vi tar kriteriet lycka, är jättekonstigt. Jag har så många som säger att det viktigaste för mina barn är att de blir lyckliga. Det är dummast, så jävla dumt. Det viktigaste är naturligtvis inte att vara lycklig. För det första kan man inte vara lycklig. Lycka är någonting man uppnår i korta ögonblick. Det korta ögonblicket du är liksom på sommaren, du står och sitter med vinglaset i famnen och liksom handen, och ungarna sover och solnedgången är över fjärden. Då kan du vara där ögonblicket av lycka.
Mm, det är svårt att ha en konstant.
Men du kan inte vara i den här lyckan. Lyckan är tillstånd. Alltså, i boken till min av Emilie Korsös kärlek står också att heaven is a place where nothing ever happens. Alltså paradiset är en plats där du inte kan röra dig. För varje steg du tar, varje rörelse du gör, är en rörelse på väg ut ur och på väg från paradiset. Därför om du är i paradiset, då kan du vara... Jag vet inte hur bra det här syns för dina lyssnare. Men du kan alltså bara vara helt och hållet stilla. För att det är en, alltså lycka eller paradis, det är en sorts lägesenergi. Så du kan vara i ett ögonblick så här, wow. Det där, när du gör det där studset på mattan och när du är som högst upp. Och sen måste du fortsätta rörelsen. Och så lycka, för det första är lycka inte det eftersträvansvärda, utan mer, det uppnår du i kort ögonblick. Men det är inte det, därför du ska leva ditt liv. Mycket viktigare är så för att göra det rätta, eller göra, anta utmaningen, eller du vet. Sen så är det också så att förmågan till lycka, att vara en lycklig människa, har inte heller att göra med framgång att göra. Jag har vänner som i princip bara haft konstnärliga och yrkesmässiga framgångar i ett helt liv. De har varit firade stjärnor i ett helt yrkesliv. Och ändå är de så olyckliga att de knappt ens kan andas. Och liksom super ner sig och går i bitar. Så jag har andra som varit igenom, du vet, sjukdom på sjukdom på sjukdom, cancer på cancer på cancer. Och ändå går omkring och är lyckliga. Och jag har en förmåga, och de menar jag, eller glada, kanske snarare. Och jag själv har en rätt hög förmåga, kapacitet till att vara glad. Att jag eller snarare att jag har en hög kapacitet till det att resa mig igen. Att inte säga att det här är slaget jag aldrig kan resa mig ifrån. Det här är såret jag tillfogat som jag aldrig kommer läka, utan att resa mig ändå och säga att jag vill fortsätta lite till. Lite till.
Exakt.
Lite till.
Så vad menar du då? Att du är bra på att hantera de problemen som livet består av och gå vidare efter dem?
Ja, att på något sätt inkorporera dem i mig. inkorporera smärtan och sorgerna. Inte låtsas som de inte finns där. Men som i mina shower, där som är en blandning mellan allt sammans. Vi är ju mixen mellan dem. Du kan inte be att du ska få slippa smärta och slippa sorg. Utan, för de kommer, sorgen och smärtan kommer varken du vill eller inte. Men, och den sorgen och smärtan måste på något sätt suga upp. Som allt annat du suger upp. Du måste inkorporera den i ditt liv och göra det till en del av ditt liv. Där sorgen och smärtan faktiskt inte i längden behöver rå på glädjen och, liksom, och det ljusa. Det går att gå hand i hand. Dödslängtan och livsglädje går att gå hand i hand. Sorg och glädje. Men det är som ett artikeln den skrev. Det är sorgen som ger glädjen djup. Tror jag att hon sa. Det är sorgen som ger glädjen djup. Och jämna nu efter det här året med död så reser jag mig upp med den nya glädjen jag har nu är en glädje där jag liksom tagit in medvetenheten om både min egen, hur jag själv kommer att dö och att andra dör. Men ändå så är jag nu igen rätt lycklig. Eller rätt glad. Det här blir den värsta poddintervju du någonsin gjort i ditt liv. Vi pratar om inte ur med en rolighet idag.
Nej, men jag tycker att jag är helt övertygad om att de som lyssnar på det här tycker att det är extremt intressant. Ja, för att det här är ju livet.
Ja, ja,
det här är ju livet. Men det är intressant att grotta sig in i det. För jag satt och tänkte nu på så här att nej, men, vi pratar om lycka. Vi pratar om nej, men framgång inte alls förknippat. Lycka är då ett sinne man är då och då. Och så där, man ska inte eftersträva att vara lycklig hela tiden.
Det är framförallt jag tror att man måste förstå att lycka är ett tillstånd. Ett ögonblick.
Vad vill du att dina barn ska få med sig från dig? Och vad skulle du vilja ge dem för råd så att de får ett lite bättre liv?
Det har varit väldigt viktigt för både mig och Mark att ge barnen humor. För det, det är också en sak med vår enda liv. Vi lever det så mycket bättre om vi har humor. Om vi förstår att livet är roligt, vi kan skratta åt det. Så humor är inte att förakta. Och vi har också lärt barn att berätta historier och att ljuga.
Och att ljuga?
Det vill säga att fantisera, att liksom skapa legender, att skapa sagor. Att det kreativa är att liksom... Det är så att ungar inte kan ironi. Våra ungar fick lära sig ironi innan de föddes. Så mycket humor och mycket, mycket. Sen så försöker vi låta bli att lära ungarna särskilt mycket utifrån att det måste vara ett helvete att ha så kreativa och starka föräldrar som vi. Och liksom, och leva i den skuggan. Så vi försöker låta bli att vara en skugga så stor att barnen aldrig kan gå ur den. Utan att de får göra så småningom och göra sina egna misstag.
Now it's time for Trey's sister Fregor.
Då hoppar vi in på de tre sista frågorna och då tänkte jag att vi ska börja med att ge ett tips till alla som är 20 som lyssnar på den här podden. Vad hade du sagt till 20-åringarna så att de kanske når sina mål eller har ett lite bättre liv?
Jag skrev en hel skiva till Ulrik Munter som heter Allt jag ville säga. Där jag skrev alla texterna. Och då skrev jag en låt som faktiskt också är med i Queen of Fucking Everything-showen. Det är den enda gamla låt som är med. Den heter Jag vet inte hur man gör. Och det var ju en låt skriven till en 20-åring. Han var 20 när han sjunger. Och då är han på den. Jag vet inte hur man gör. För så är det när man är 20. Jag vet inte hur man gör. När man lever, när man andas, när man ska våga, när man ska älska. Men så slutade det med ett omkväde som går så här. Jag vet vad jag vill. Jag vill leva ett liv värt att dö för. Jag vet vad jag vill leva ett liv värt att dö för. Och om mitt råd till både en 20-åring och en 55-åring är liksom, lev ett liv värt att dö för. För till slut när vi kommer upp till Gud så måste vi svara på frågan, levde du ett liv värt att dö för? Och då är det mycket, mycket skönare om man kan svara ja. Eller alltså, nej, mitt liv var inte värt att dö för. Det är ju sorgligt. Och allt det där kommer tillbaka till den närvaron. Du vet, att när ska man vara mod om inte när man lever? Det är nu du måste göra valen gång på gång på gång. Ja, det var den första och de sista tre frågorna.
Om du får rekommendera en bok som man borde läsa innan man dör, vilken bok skulle det vara?
Oj, inte en. Jag tycker man ska läsa många böcker innan man dör.
Ja.
Jag tycker man ska läsa, jag tycker det är väldigt roligt att läsa. Ja, förutom mina böcker då förstås, så jag gärna vill ha folk läsa det, annars skulle jag inte skrivit dem.
Vilken är din egna favoritbok av dem du har skrivit? Du har släppt många nu.
Det är nog Till minne av en villkorslös kärlek, den senaste. Mm. Och så egentligen är det bara läs allt. Jag är väldigt förtjust i gamla ryska mästare som Dostojevskij och Tolstoj och sånt där också.
Men
allt sånt är bra. Alltså, du pratar om sina jätteroman. Anna Karenina, Krig och fred, Idioten, Brott och straff, Bröderna Karamazov. Det är liksom, det är alla tusen sidor långa och tjocka, så att det handlar om väldigt mycket.
Jag förstår.
Men det var andra frågan. Tredje frågan.
Sista frågan. Då skulle det vara att vad är det bästa tipset som du någonsin har fått som du har tagit med dig i livet? Är det någon som har sagt någonting till dig?
Nu kommer jag bak för det. Hela den intervjun har jag suttit och tänkt på Ernst-Hugo Järegård, som du kanske inte ens vet vem det är. Ernst-Hugo Järegård var en legend till skådespelare, en av våra största skådespelare. Han var oerhört excentrisk. Och storslagen, väldigt stora gester och så. Och när han kom in i studion så ropade han maestro, han kallade alla maestro, ner till minsta elektriker, han visste vilka alla var. Och du var maestro så länge du gjorde ditt jobb, men om du var en elektriker som inte gjorde ditt jobb, då jävlar. Men han utgick för att alla var maestros. Och han ringde mig en timme varje dag och började varje samtal: älskade, älskade. Och apropå kåt sa han vid något tillfälle, jag sa någonting, jag vågade inte säga ordet kåt till honom, för han var ändå 70 år och hetero. Och han sa: till du försökte säga, Jonas, var ordet kåt, kåt. Du får aldrig någonsin tveka inför att säga det ordet, kåt. Och jag sa okej, ja. Men nu ska jag komma fram till rådet han gav mig. Jonas, du måste på alla sätt bli mer excentrisk. Mer excentrisk. Du förstår, världen består av idioter. Du kan inte ta hänsyn till dem. Och det tycker jag är bra. Aha. Världen består av idioter. Du kan inte ta hänsyn till dem.
Vad ska man tänka i det då?
Att det är ju samma som jag säger. Att du måste själv välja vilka som är ditt livs auktoriteter. Och att bli mer excentrisk och att gå mer och mer sin egen väg alldeles oavsett ifall andra tycker den är galen eller inte.
Fantastiskt.
Men det är som jag säger, att showen som heter Queen of Fucking Everything, det är ju också ett sätt att inte begränsa sig. Att vara liksom det var en journalist som frågade mig, varför jag kallar dig lite ängsligt, som vår tid är ängslig. Är du författare eller aktivist? Är du dramatiker, är du komiker, är du sångare, är du gay eller bög eller vad fan får man säga? Och jag svarade, men snälla du, jag är the queen of fucking everything. Och det är ju verkligen så att jag tänker inte låta mig begränsas till att vem jag är, vad jag får, vad jag kan, utan jag tänker göra allt. I'm the queen of fucking everything. Och det var, om du frågar mina barn, vad jag försöker lära mina barn är att var, och min publik, är att var the queen of fucking everything. Om någon frågade vem fan tror du att du är, ska du svara att the queen of fucking everything är här. Och det tycker jag är en bra livsinställning.
Hur kom du på det namnet och den showen?
Det var queen of fucking everything kom det var ju, alltså, när jag sa det här till den journalisten, så jag sa att det är vad showen ska heta, queen of fucking everything. Sen har vi haft jätteproblem med Facebook och Insta förstås, för att man får inte använda det ordet i någon som helst. Du vet, de får dödshota mig på Facebook och Insta hur mycket som helst, men jag får inte använda ordet fucking. Det är sådär. Man orkar inte med amerikansk moral ibland. Men showen kommer bli just så, liksom, så livsbejakande. Utifrån att jag tycker vi har varit så jävla deppiga sista åren. Det är bara Donald Trump och klimatet och allt som gått helvete. Så att det här är en show som har faktiskt sett. Nu slutar vi deppa, vi kommer klara det här. Och då ingår det också att vara the queen of fucking everything. Du måste komma och titta på föreställningen.
Självklart ska jag
det.
Jag är helt övertygad om att man kommer få extremt mycket energi på den.
Ja, och den kommer jävla vad den kommer bli.
Svinkul. Ja. Jag kommer sitta där framme och skrika.
Ja. Får man ju reklam och säga att folk ska köpa biljetter?
Självklart, ja.
Då vill jag verkligen att kom och titta, för ni kommer bli så glada Man köper biljetter på jonasgardellshow.se. Köper man biljetter på.
Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, vilka plattformar rekommenderar du då?
Instagram eller Facebook. Jonas.gardell på Instagram. Inte Twitter. Twitter har jag slutat med. Jag har fortfarande 500 000 följare. Men det är ju bara robotar, hatare och ryska trollfabriker. Jag vet inte, det är så helt värdelöst Twitter. Det är bara hatar.
Ja, det känns som det.
Ja, och det händer ingenting där längre. När jag började med Twitter, då var det verkligen där det hände. Men sen var det någonting som skedde runt 2015. Där det liksom, jag vet inte om de gjorde om algoritmen eller vad det var som hände. Men plötsligt fick man inget gensvar längre. Och det gensvar man fick var hatiskt. Nästan konsekvent.
Ja, det är extremt mycket hat där.
Och det gjorde att jag blev helt ointresserad, så att jag är helt slut med Twitter. Jag lägger ut bara reklam. Du vet, om jag kommer med en poddavsnitt så lägger jag ut så att det finns där. Men jag tittar inte på det, jag svarar inte på det. Så Instagram och Facebook. Där, och där är jag. Och där är ju också i podden, så har vi har ju mejladress. Och där får folk med markojonas@gmail.com så där. Jag kommer inte ihåg. Något av dem.
Det måste vara .com i alla fall.
Gmail.
Om det är Gmail, ja. Ja, den okay. Är inte .se.
Jag är ju en gammal herregubbe, jag vet inte vad sånt är. men det är ganska ballt, för det finns en öppen e-post. Och jag läser allting vi får. Spännande. Så där kan man ställa väldigt mycket. Liksom. Och då hinner jag inte svara på allt, ska Gud veta.
Nej, men om man vill komma i kontakt med dig, då kan man i alla fall följa dig på Facebook och Instagram. Och sen så finns det eventuellt en adress som heter markojonas@gmail.com. Och sen är det också showen Queen of Fucking Everything, som jag är helt övertygad om också är en extremt häftig, maxad show.
Det, ja, helt det kommer det att bli. Jag kan garantera, jag är ute och gör stand-up comedy nu på hösten med texterna. Och det är ju liksom stående versioner och folk skriker och skratt. Så att jag går inte in i januari och chansar, utan jag är alldeles för noggrann för det. Det kommer bli bra.
Då får jag tacka dig så hemskt mycket att du gästade, Jonas Gardell. Extremt roligt att ha det här.
Men det blev inte så roligt samtal, det blev mer allvarligt.
Nej, men jag tycker att det blev djupt. Jätteintressant att höra på. Och du har ju sånt, så att om man säger som så här, att om det är någonting jag skulle velat att det här var, så var det blev.
Det är din podd, så det är du som bestämmer över din podd. Alltså, jag kan bara prata, och sen så är du inte nöjd, då får du ju ställa frågor tills du blir nöjd.
Ja, men jag tycker att det var intressant. Det var faktiskt ett läge här också som man träffar ju inte så himla många som också har blivit utsatta och förklarar det på ett sätt som du gjorde. Men jag tyckte att det var, jag vet att du har berättat om 1000 gånger, men jag tyckte att det var lite jobbigt att höra på när du hade blivit våldtagen. Det ska väl också vara.
Ja, det var väldigt, väldigt obehagligt ifall du inte liksom hör en sån berättelse och tycker att det är kul. Alltså, det, eller hur? Det är ju... Nu säger jag fel, tror jag. Men det är, skitsamma. Tack så mycket för att vi kom hit.
Jätteroligt att ha det här.
Det är så roligt att vara gäst i andras poddar ibland. Fram Gangs Body with Alexander Polaros.